With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
En podcast från Aftonbladet.
That's for all the kids out there who dream the impossible. You can do it too, man.
Steering wheel, here.
Hola guapos och alla kära Formel 1 älskare. Här är plattan i mattan, delvis från Ystad och delvis från Barcelona. Live i ett, det har varit 34 grader varmt här nu. Och det känns, kan jag säga, i min kropp efter att ha varit på plats på Formel 1-racet i bar överkropp under många timmar, både lördag och söndag. Känns på min rygg som jag inte riktigt kom åt med solkrämen, kan jag meddela. Men den andra platsen som är liksom vår stabila grund här i podden, Anna, du är ju i Ystad och har det lite lugnare solmässigt, eller?
Ja, solen skiner i alla fall, för så har det regnat en del.
Ja, det är härligt att höra. Som sagt, halva podden var på plats i Barcelona. Inte på någon slags pressplats, utan bland det vanliga folket, eftersom att jag är en helt vanlig man of the people, va? Så jag upplevde mitt första F1-race i mitt liv. Och det är ju så här, vi vet ju om att vi har ju massa lyssnare som är superrutinerade. Många av er som lyssnar har varit på åtskilliga race, men det är också väldigt många som är nyfikna på det. Och jag kan säga att det var nog många som var som mig här, som har snärits in igen i F1-bubblan och såg Barcelonas Grand Prix som en chans att uppleva det första gången på plats. För det var basku mig svenskar, vart man än vred skallen och öronen, kan jag säga. Det var mycket svenskar på plats. Så det är någon slags bevis, känner jag ändå, att bland 121 000 människor under race-dagen så var det liksom, det var inte många gånger som man inte hörde svenska röster i de olika köerna och så vidare och så vidare. Vi ska börja med att säga också att idag när vi spelar in här, 23 maj, dagen efter race, ska vi väl gratulera Rubens Barrichello också, som fyller 50 idag. Det tycker jag är värt att nämna. Gamla grattis Rubens. Fin förare, va?
Ja, det får vi väl definitivt säga att han var, med tanke på vilket hästjobb han gjorde i Ferrari under många år utan att få alldeles mycket cred av det.
Älskvärd. Lite Bottas i Mercedes, eller?
Ja, lite feeling. Bottas, lite Perez sådär.
Och den där Perez ska vi prata mer om, och den kampen som han för med Verstappen. Men jag tänker att innan vi bara börjar gå igenom det här racet så tänker jag att det kanske är på sin plats med en liten genomgång här av upplevelsen som jag hade här i Spanien.
Ljudet, är det något vill jag veta. Ja. Ljudet.
Jag tycker ju så här, va, att vi kom ju dit på träning tre först, innan kvalet som var i lördags. Och det var ju the main upplevelse från hela resan. När man såg bilarna och hörde ljudet för första gången i livet. Det var ju det som var tappa hakan-känslan. När vi liksom snärjde oss in där bland folkmassan. När vi närmade oss att se första gången. Man bara så här, man var liksom adrenalinstinn för att man hörde dem på avstånd. Och så kom man närmare och närmare. Innan vi hittade vår plats där liksom, man kunde komma nära. Så var det ju verkligen varje gång bilarna rullade förbi. Så var det ju intressant att höra. Jag trodde faktiskt att det skulle låta lite starkare alltihopa.
Men det gjorde det ju förut. Det gjorde det ju fram till de bytte motorer 2014. För då var det ett ljud som du fick som liksom gick in genom tårna och upp genom kroppen innan det hamnade i huvudet. Sen 2014, vet jag, när jag var i Melbourne på den premiären, så var jag, det kändes som The Sound of Silence. Det var liksom bara, nej, det var inte alls rätt. Men sen har de jobbat upp det där och jobbat upp det ljudet, så nu men jag tycker jag ändå att det är ett helt okej ljud, även om det inte är det där ljudet som tar över hela din kropp och hela din själ och hela din varelse under den tiden som bilarna kör.
Mm. Ja, men det, man, det jag tar med mig som upplevelse är ändå farten, för att det var på något sätt det man var ute efter, att faktiskt förstå med sina egna ögon hur satans fort de där bilarna kör alltså. Så det var ju grejen. Sen att det var inte, det går liksom inte att jämföra att höra det med egna öron och i TV, hur mycket man än liksom försöker ta upp det där ljudet. Jag testade att göra några egna inspelningar också för att liksom jämföra sig, men det gick inte, för ljudet går liksom upp i hjärnan. Vi gjorde lite blindtester och försökte lista ut vilken bil som var vilken, och det var några bilar som var lättare att urskilja än andra. Det var ju det jag tar med mig mest, alltså ljudet och farten.
Mm.
Sen var det ju så här att, ja, det var ju så här att vi var ju ganska nöjda, jag och mina två polare som inte heller hade varit på F1 förut. Vi tyckte ju så här att, ja, det här var ju kanon, fan vad kul det var. Vi var ju där och körade hela dagen under lördagen, hela dagen under söndagen, satt i 34 graders värme och trängdes bland folk och så vidare. Folk hade varit där sedan 9 på morgonen, vi kom väl lite senare och körde en liten portugis och snikade in och hittade en liten yta där vi kunde sitta på våra kuddar som vi hade med oss. Och vi tyckte ju så här att, ja men fan, det är väl så här det är. Att man köar hela dagen, det är helt omöjligt att köpa något där inne. Toakör, det går inte att gå på toa för att det är köerna, du måste köra en timme, då missar du liksom racet. Det var kö överallt och saker och ting tog slut, det var oändlig värme, fanns ingen skugga någonstans. Och vi kände bara, ja men det är väl så här det är när man går på F1. Men sen efteråt har vi förstått att av reaktioner på Twitter och Reddit och sådär, att det tydligen har varit en av de sämsta organisatoriska F1-racen på mycket länge. Att F1 själva har krävt en förklaring till Catalunya-banan om hur kunde det gå så snett. För det visade sig att i den här värmen så var det på massa ställen. Vattnet tog slut. Det var folk som hade stått i kö till de här cateringställena, sett anställda säga upp sig on the spot för att det var helt omöjligt att plisa crowden som var där. Att det var så många var ju där och var vansinniga. Kommer fram och köat i en halvtimme. Nej, så är vattnet slut. Så det var tydligen någon som hade slutat på platsen. Nej, slängde av sig sitt employee card och bara drog därifrån. Så tydligen var det så för de som är rutinerade och har varit många, att det här var tydligen fruktansvärt på alla sätt och vis. Men vi hade ju ingen aning. Det var folk överallt och det gick inte att röra sig och det var outhärdlig värme. Ja, så det var ju intressant på så sätt. Och även utanför och ut från den lilla byn Momelo, att man skulle ta sig därifrån, att det tydligen inte gick. Ja, vi hittade någon snubbe som vi liksom mutade med lite cash i fickan. Så det var någon privatperson som skjutsade hem och sen senare där efter racet. Men det var ju, ja, det var någonting man aldrig upplevt. 121 000 människor. Jag har varit på väldigt mycket fotboll i livet. På både liksom fotbolls-VM, EM och stora klubblag och sådär. Men aldrig sett så mycket människor i hela mitt liv. Och just att det var 34 grader varmt.
Men då ska du tänka dig nu då. Nu var det 121 000 och du tycker det var fantastiskt mycket. Vi pratade med Felix Rosenqvist för en vecka sedan. När han ska köra Indy 500 om ett par dagar så kommer det vara 400 000 människor på ett ställe på ett race.
Nästan en halv mille människor. Men det känns som att de har liksom koll på läget där ändå. Där är det läktare, man ser hela banan. Här var det en, alla skulle åt samma håll efteråt. Det fanns liksom en tågstation, det fanns inga skyltar, ingenting, inga stewards som hade koll på läget överhuvudtaget. Och vi tänkte ju att det är bara så här det är. Så ja, det kommer ju vara mäktigt i USA såklart med en halv mille pers på Indy 500. Vi placerade oss, vi lyckades inte riktigt, hela första dagen, träningen och kvalet var ju liksom träning för oss också. Att försöka lista ut vart man skulle sitta, för man ser ju inte särskilt mycket. Felix hade ju gett oss tipset att försöka ta oss i antingen närheten av kurva 1 eller efter kurva 9, ja, 13 där kanske. Ja. men det var där vi hamnade i alla fall. Vi hamnade på rakan mellan 8-9, såg hur de kom, hur de hade kommit ner för backen och sen en liten chikan och sen upp för backen och sen kurva 9 ut, där hade vi. Men under träningen så var det ju träning för oss också. Gick vi runt där inne. Det är så jäkla stort alltså. Man fattar inte när man har kollat på TV hur stor en bana är med tanke på att de åker så snabbt och så vidare. Där var våra platser. Vi hade en skön spanjorska bakom oss som varje varv, det var ju såklart kanonstämning när de spanska förarna kom och körde förbi. Alonso framförallt, det var ju hela racet var ju bara Alonso, Alonso, Alonso hela dagen. Så hade vi en tjej bakom oss som varje varv när Alonso kom, vamos Alonso! Och varje gång som Sainz kom, vamos Carlos! Exakt samma tonfall, tonläge, 66 varv hela tiden. Det visste man, varje gång de kom så skrek hon där bara hela tiden. Det var roligt. Pastor Maldonado var på plats också. Det var en av mina höjdpunkter faktiskt. Vinnaren från 2012 väl, eller något sånt.
Mm. Jag såg honom också.
Han fick en rungande applåd när han dök upp i bilden. Inte minst från mig. Jag ställde mig fan upp och vrålade på pastorn där. Så. Det var underbart att se Pastor Maldonado. Vi fick lära oss av dem förra veckan. Ja, och sen så... Ja, och sen när racet var slut så skulle man ta sig därifrån. Och sen gjorde vi precis som Charles Leclerc gjorde. Han drog på och kollade på FC Barcelona på fotboll på kvällen. Det gjorde vi också. Och sen var man relativt mör igår kväll när allting var färdigt då. Det var Barcelona-upplevelsen.
Det låter som en härlig helg i alla fall.
Nej, underbart. Tydligen fruktansvärt, men det var fantastiskt. Nu blickar vi in på racet istället, eller vad säger du?
Det tycker jag. Kör din sprintgenomgång.
Ja. Då speedar vi upp och kör en sprintgenomgång.
Denna skassande hetta, obefintlig organisation och råmega kaos för fansen påverkade inte förarnas racehelg på något sätt. Barcelona GP bjöd på action för alla åldrar. 30 plus grader gjorde i alla fall sitt för däckbyterna, då de skulle bli många för alla tid. I kvalet så blev det kvalkaos för Günthers grabbar i Haas-bilarna med Kevin Magnussen som Q2 la sig på en femte plats som bäst. I Q3 som båda Haas-bilarna tog sig till så landade till slut dansken på en åttonde och Mick Schumacher på en tionde plats. Mycket bra av Haas. Pole position gick återigen till fenomenale Charles Leclerc som så många gånger före denna säsong placerade sig precis framför Max Verstappen. Söndagens race bjöd på ännu mera hetta och det visade sig enligt förarnas egna data 36 grader på termometern. Det gick också hett till redan i kurva 5 när Kevin Magnussen inte kunde hålla sig kylig då han ville ta sig förbi Lewis Hamilton. Men det hela resulterade i att Hamilton fick punktering och Kevin Magnussen fick käka grus då de båda smackade ihop. Lewis Hamilton verkade därefter hopplöst totalkörd för några som helst poäng. Men Mercedes uppgraderade bil verkar falla så Lewis i smaken då han körde upp sig till en makalös femteplats till slut. I den absoluta toppen så bjöds mästerskapsledande Charles Leclerc på ett drömläge av Max Verstappen som likt Carlos Sainz körde ut i gruset på kurva 5. Leclerc cruisade sedan i maxfart mot en ny GP-seger när han på varv 28 framför ögonen och öronen på undertecknad fick motorn söndersmäll och monegasken fick se sin 15 sekunders stora ledning vara förgäves då han tvingades bryta loppet. Efter detta så blev det en kamp mellan George Russell och Max Verstappen där den unge britten till slut inte kunde stå emot regerande världsmästare. Verstappen fick i samband med detta återigen mycket hjälp av sin teamkollega Sergio Perez som efter stallorder tvingades släppa förbi Verstappen trots att mexikanaren hade bättre race pace. I mål så blev det till slut en 1-2 för Red Bull och bakom kom George Russell som faktiskt smyger med i toppen och kanske blir att räkna med i kommande race. Nu saktar vi ner och tar och kikar närmare på helgens alla snackisar. Undertecknad tackar Formula Uno Pirelli Gran Premio de España 2022 för den här gången. It's been real, mi amigos.
Och sen kikar vi in då på vad som hände i racet. Det var ju en Charles Leclerc som såg ut att redan tidigt in i loppet kunna bara cruisa in i mål som ohotad segrare. Men den som vann var ändå Max Verstappen.
Ja, så det var ju sådär att Verstappen gjorde ju en miss i kurva 4. Han fick lite för mycket medvind och tappade bilen. Och där tappade han ju inte bara två positioner utan han tappade också väldigt, väldigt mycket tid gentemot Charles Leclerc som hade ledningen. Så det såg ju verkligen ut som att Charles Leclerc skulle kunna köra hem det här racet. Men som det har hänt så många gånger i år så funkar inte tillförlitligheten. Så han fick ju bara...
Reliability.
Ja, han fick ju bara parkera. Och det enda vi har fått reda på det är ju att det var något problem med motorn som gjorde att det inte funkar. Och istället så blev det då en vi kan inte ens kalla det för fight, för det var det inte, utan det var en uppgörelse mellan Sergio Perez och Max Verstappen. Och där Verstappen också hade stora problem med tillförlitligheten. Och det där tänkte jag att vi skulle titta lite närmare på. Uppfattar man det på plats också, vad som hände?
Nej, det, så som det var med, du tänker på Verstappens DRS-haveri, va?
Yeah.
Att inte den funkade. Ja. Nej, det var ju så att alla som satt där, vi satt ju, vi hade ju bara mellan, där vi satt då, mellan kurva, vad fan sa jag nu, mellan kurva 8 och 9, där satt ju vi. Jag ska börja med att säga att det var precis framför våra ögon som Leclercs bil small. För det var verkligen en rejäl smäll. Man var så van hur det där ljudet var när de kom. För det var gas upp ur den där lilla semi-chikanen där. Och sen så släppte alla på gasen precis framför oss för att ta sig in i kurva 9. Och då hade man ju liksom lärt sig under dagen hur ljudet var på alla bilar liksom. Och att det började smälla där när de släppte på gasen. Och Ferrarin, den brukar ju låta liksom så bara... Och sen smäller det. Men i den här gången så var det... Så blev det tyst. Och sen bara... Hörde man... Alltså verkligen ett pip som bara... Som man inte hade hört någon gång under dagen. Och då fattade man ju direkt. Och så såg man då Leclerc börja långsamt åka där. Och då gick det som ett... Folk började ställa sig upp och blev helt tokiga. Det var liksom precis framför våra ögon. Vilket var rätt häftigt. Men... Det som du frågade mig om, och ifall man uppfattade vad som hände med Verstappen, var att ingen hade ju mottagning på det här stället heller. Det var ju omöjligt. Så alla försökte ju följa racet på diverse olika sätt. Och sen så var det någon någonstans som fick en uppfattning eller något sms från någon som satt hemma och kollade. Som berättade då att Verstappens DRS inte fungerade. Och då började alla berätta det här för varandra. Och så såg man då lite på någon skärm någonstans hur den vinklades upp och sen snabbt kopplades ner igen liksom.
Nej, det var ju väldigt
men man visste inte riktigt varför.
Nej, det var väldigt märkligt. För att den funkar ibland och sen funkar den inte. Och han blev ju skogstokig och jätteirriterad och menar på liksom att, över radion, att kan vi inte ens lösa det här? Liksom? Det är helt overkligt. Och han tryckte på den här knappen. Men då visade det sig i efterhand då att det är så här att hans bil hade fått vissa uppdateringar. Red Bull behöver som så många andra spara vikt. Och nu ska jag citera Helmut Marko som är Red Bulls motorsportkonsult. Och han sa det att vi vandrar på en väldigt tunn tråd här. 10 kilo, det handlar om ungefär 3,5 tiondel per varv i Barcelona. Och vi kunde inte förutse att den här defekten skulle uppstå. Vi trodde att vi hade löst problemet efter kvalet, men vi fick lära oss ännu mer. Och han förklarade att det var just vikten som låg bakom problemet med Verstappens bil, för Perez hade inte haft samma uppdateringar, så han hade inte problemet. Utan man har liksom försökt att minska vikten på alla delar. Och då, när man skulle ta bort vikt, så gick man lite över gränsen. Vilket gjorde att den här detaljen då i DRS-en, alltså den här vingen som man öppnar för att öka farten, den var inte riktigt styv. Och Max, han tryckte. Vilket gjorde att han tryckte upp den manuellt. Men sen tryckte han ju en gång till, och då stängde han ju. Och det tog en ganska lång stund innan han fattade och innan de fick förklara för honom att du kan inte trycka på den när du ligger uppe på kurven. För då trycker du en gång till sen och så stänger du den. Utan han fick bara trycka en gång och lite senare. Och då funkar det. Men det var ju en stund där som han höll på att bli... Jag trodde att liksom jag skulle se verkligen hornen på tjuren växa ut ur hjälmen, för så förbannad var han. Och det här räknar de nu med att de ska ha löst till i Monaco. I Monaco är ju inte det alls samma problem. Men just den där DRS-en var ju faktiskt en enorm snackis, och jag tror nog att Verstappen själv upplevde det som något fruktansvärt i bilen när han inte kunde göra vad han ville och han inte insåg att han faktiskt själv sitter och öppnar och stänger den där.
Så det var alltså han som låg bakom den grejen då? Eller han var väl ovan att det var på det sättet som det funkade?
Alltså den skulle ju ha funkat på ett annat, han skulle inte behöva sitta med det och göra det med manuellt. Men nu funkade ju inte det, för den höll ju inte riktigt. Alltså det, man har plockat bort för mycket vikt och gjort den mycket... den är inte så styv, så att den klarar inte det. Och det blir ju sådär, när man ska spara vikt så sparar man ju vikt överallt. Och ibland kanske det inte blir på de bästa ställena. Men nu har de ju ett antal dagar och varje dag har 24 timmar. Så det är ju bara att jobba och lösa problemet.
Ja, och det som var intressant där var ju att man såg ju... att han hade klarat det där hur lätt som helst. Det var ju, han var ju fast bakom Russell ett tag, ska sägas. Smygan Russell, som vi ska komma in på senare, som ledde racet där när Leclerc, när hans bil small och han fick ge upp. Då var det ju Russell i ledning. Och man såg ju klart och tydligt hur Verstappen skulle utan problem bara kunna cruisa förbi Russell om man hade haft sin DRS. Och särskilt i och med att de flesta omkörningarna gjordes ju inför kurva 1 där och i de ja, i kurvorna 1, 2, 3 efter startrakan. Så där hade han det ju riktigt kämpigt. Men sen så fick han ordning på det och då var det inga problem överhuvudtaget för honom att ta sig förbi. Ska vi snacka om Perez och Verstappen och deras interna kamp då inom citationstecken, som inte är en kamp eftersom att teamet har ju klart och tydligt bestämt, i och med att det är Verstappen som är regerande världsmästare och tydlig första förare, att Checo ska lämna plats. Och igår så fick han stallorder flera gånger och så sa han då tyst och lite buttert: "It's very unfair, but okay."
Ja, alltså han är ju en väldigt schysst lagspelare som tar det där, och det är ju därför som han har kontraktet med Red Bull, och antagligen så efter den här helgen och det han gjorde för Verstappen så har han väl säkrat ytterligare ett år, skulle jag kunna tänka mig, som tack så mycket för hjälpen, för han är ju verkligen en perfekt lagspelare för Verstappen på det sättet som Verstappen behöver. Men om det var rätt, det är ju nästa fråga. Jag förstår ju Sergio Perez, att han är besviken, därför att han gör ett väldigt, väldigt bra race och han skulle mycket väl kunna vinna det där racet, men han får inte lov att göra det. Och då kommer vi till den här frågan när det gäller teamorder som har funnits i många, många år, och det är ju så att teamorder är okej numera. Det var ju så att det inte var okej, om ni minns 2001, Österrike i säsongens sjätte lopp, när Ferrari la en teamorder så att Rubens Barrichello i stort sett bromsade så att Michael Schumacher kunde köra förbi. Let Michael pass for the championship. Sen var det förbjudet. Sen har man tillåtit det igen under den formen att det inte liksom är osportsligt och sätter sporten i ett dåligt läge, för det får inte se illa ut. Showen får inte se illa ut. Så är det numera tillåtet. Och det jag funderar över lite grann, det är ju att det här var ju också det sjätte racet på säsongen som man låter Verstappen ta den fördelen. Men det är en säsong som har 22 race. När Ferrari gjorde samma sak var det en säsong som hade 16 race. Vad är din åsikt?
Men jag tänker ju att det är jäkligt intressant, för att Verstappen har ju inte gått i mål ett par race. Och om man kollar på alla förare så tror jag att det är den tajtaste poängluckan då av de här toppförarna mellan Verstappen och Perez. Att det är, ja, nu efter det här racet då så har ju Verstappen gått upp i total ledning i mästerskapet på 110 poäng, tror jag, och Perez ligger på 85. Men om man jämför mellan alla de här toppförarna så är det då mellan de två som det är tajtast poängmässigt. Och nu är det ju, det är gång på gång som Perez får släppa förbi Max, och han borde nog kunna känna att fan, om jag bara skulle getts chansen så skulle han kunna ha gått för det, i och med att det är 25 poäng som man får som segrare. Så jag tror det borde vara, alltså visst, vi vet att Perez är en super team player, men han borde ju vara mer frustrerad än vad han ger uttryck för när han då säger very unfair.
Jo, men det är han.
Okay.
Det är han ju säkert. Han är ju säkert otroligt frustrerad, men i den rollen som han har så kan han inte vara så frustrerad, därför att Red Bull har letat efter den typen av förare i många, många år. En förare som kan göra det för Verstappen som Verstappen behöver. Och det är just det han gör. Så att om han ska ha den där rollen så måste han på något sätt acceptera att det är hans sätt att leva sitt liv på racerbanan. Det är att bära flaskorna åt Verstappen. Därför att de kan ju inte, alltså annars hamnar man i ett läge där de har två förare i samma team som racer varandra. Och det funkar ju som Mercedes hade det när de var så otroligt överlägsna. Men så ser det ju inte ut längre. Utan ett team har ju inte råd att ha två förare som fightas och tar poäng av varandra. För då är det någon annan som har näsan först. Och det är ju till syvende och sist så att Formel 1 är ju ett teammästerskap i första hand och ett förarmästerskap i andra hand, även om vi alla ger själva 17 i teammästerskapet och bara bryr oss om förarmästerskapet.
Mm. Och som du sa, att det är så pass många race kvar, och under det här racet så hade ju Perez bättre race pace än Verstappen till en stor del. Hur många gånger han var, alltså han hade den där mycket bättre fart än Verstappen och blev tvingad att släppa förbi. Och jag ska tycka det blir jättekul sen att se i slutet av säsongen vad som hade hänt när man då kan räkna ihop alla gånger som Perez har fått teamorder att släppa förbi Verstappen. hur poängfördelningen hade sett annorlunda ut om man inte hade fått Team Order att släppa förbi Verstappen. För att det börjar liksom raddas upp nu här med gånger som Perez tvingas släppa förbi Verstappen när han är före.
Men du gör ett litet dokument då i datorn så vi kan hålla koll på det här framåt december.
Ja, mot slutet när vi ska summera så kommer jag nog kunna göra det, tror jag.
Strålande.
Och om vi är redo att lämna stortjurarna där för att ta oss vidare till nästa team i ordningen i hierarkin som det ser ut just nu då. Det är ju Ferrari och Red Bull som har tampats om det. Men det verkar som att det kommer bli annorlunda framöver, eller hur?
Ja, jag höll på att säga när jag lämnar stortjurarna, så då går vi till det tjurigaste teamet. Eller i alla fall till den tjurigaste föraren.
Det var roligt, kan jag säga också, här på Barcelona. Satan vad hatad Hamilton var. Alla buade hela tiden när det var Hamilton. Fasen vad de hatade honom. Det blev jag lite chockad över, att han var så himla hatad.
Det tycker jag är orättvist, för det tycker inte jag han har gjort sig förtjänt av. Han har ändå vunnit liksom 7 VM-titlar. Han har gjort ett himlans bra jobb. Så det tycker jag, nej, det gillar inte jag riktigt. För att jag tycker ändå att han har gjort
ett
bra
jobb. Superhatad. Och det var alltså alla buade så fort, varje gång Hamilton kom så var det dunderbur upp. Och det blev väldigt tydligt, eftersom att han, ja, vi kommer väl in på det här när vi snackar om Mercedes, att han körde ju större delen av racet helt själv i och med att han och Magnussen smattrade ihop där i början. Så varje gång han kom förbi oss där så var han ju ensam, det fanns ju ingen annan. Hade han kommit med Alonso så hade alla jublat förmodligen då, alltså om de låg bredvid varandra. Men nu kom ju Lewis själv varje gång och alla buade som dårar. Det var samma sak när de åkte runt på den här Drivers Parade innan, när de åkte på den lastbilsflaket och vinkar till alla till publiken lite så här honörsmässigt. Då var det också för då pratade han, då blev han intervjuad när han åkte förbi oss, och det gick inte att höra någonting, för alla buade som spanska dårar, alltså som de är. Det var lite chockerande. Det hade vi inte förväntat mig.
Jag tycker ju faktiskt att Lewis Hamilton gjorde ett riktigt, riktigt, riktigt bra race i Barcelona. Alltså man tänker på den situationen, han är alltså inblandad i en situation med Kevin Magnussen och han får en punktering, vilket gör att han måste in i depå och hamnar ju toksist. Vilket gör att han måste plocka in liksom en minut. Och själv så är han ju tydlig mot teamet och säger att men vi är lika bra att vi stannar och sparar den här motorn. Guys, vi kan inte göra så mycket mer. Och de säger, nej men alltså du får fortsätta köra, för att vi tror att du kan nå topp 8. Och då tänkte man väl, jaja. Och efter racet så berättade han ju också att han tänkte att, men herregud, hur optimistiska är ni då? Det där kan ni ju aldrig lösa. Men det gjorde han ju, och han nådde ju inte bara topp 8. Han var ju på väg på en fjärde plats, om det inte hade varit så att han drabbas av en vattenläcka, som vilket gjorde att han fick släppa förbi Carlos Sainz i slutet. Så att Hamiltons insats är ju, tycker jag, makalös den här helgen.
Ja, alltså makalös måste ju bara vara förnamnet. Det här är ju på snudd till Brasilien 2021 Hamilton, när han startar längst bak och kör förbi alla. Om inte det här till och med ännu sjukare körning av han, med tanke på att han var så himla mycket efter Brasilien förra året. Då startade han ju sist och körde bara kanon hela vägen. Men nu var han ju helt borta efter första och tvingades smälla in och i depån direkt ju. Och så körde han då, för det var också en grej som man inte fattade när man var där på plats och inte kunde liksom följa det på, alltså veta vilka som har gjort hur många stopp och sådär. Det var ju det som var det svåra när alla började gå in i depån hela tiden. För i början så var det så, ja men det var alla kom, och sen så kom Lewis och så kom Magnussen. Sen började de komma i huxflux-ordning, och då var det ju kanonsvårt att ha koll på, ja, vart Hamilton låg till sådär. Men uppkörningsmässigt så måste ju han, om inte det där hade hänt, då måste han ju utklassat alla andra, om han hade kunnat haft det där tempot hela vägen. För man såg ju det också, att när han gick om Sainz där på slutet, så tänker man ju att ja, Mercedes har inte haft någon chans mot Ferrari överhuvudtaget. Men när Lewis kom på slutet och körde om Sainz, då kände man, oj, här kommer det bli intressant. För att Ferrarin hade ju ingenting att sätta emot när Mercedesen kom med den farten där. Och ska det fortsätta så här, då kommer det bli riktigt, riktigt kul att det blir ett tre-teams fight då. Känns det väl som?
Yes, jag läste en kommentar från Toto Wolff här nu efteråt. Och han sa det att vi har tagit ett stort steg den här helgen. Vi har troligen halverat avståndet till de ledande teamen. Och Lewis var ju efter racet igår också helt tydlig med att Mercedes faktiskt bör kunna slåss om segrar i år. Och det tycker jag är en spännande förändring faktiskt, en förändring som vi inte alls hade räknat med.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, och sen har vi då Russell som har placerat sig med då den Mercedesen som har varit katastrof ju. Så har vi Russell som har alltså placerat sig medan Hamilton liksom har kvalats ut i Q1 och Hamilton har kommit längre ner, men och Mercedesen har varit uträknad och bespottad av allt och alla, och alla har sagt att den är sämst och det finns ingen chans till någonting. Men i den bilen, innan de här uppgraderingarna, för nu är vi överens om att nu verkar det bli ordning på Mercedesen, men innan det så har alltså Russell placerat sig Bahrain 4, Saudiarabien 5, Melbourne 3, Imola 4, Miami 5 och nu igen då Barcelona 3. Så att den här George Russell, denna här George Russell med en bil som faktiskt kommer funka då, tror jag kommer bli ett nästan större hot än Hamilton då. Med tanke på att han har faktiskt kört så pass bra. Visst, han har haft lite tur och timing med gul flagg och sådär när han har gått in. Och något av racen har han fått sin position på grund av detta. Men den här killen har ju smygit med och hållit sig under radarn på något sätt. Mm. Och han är ju med i kampen om bilen blir så här pass mycket bättre. Och sen så, visserligen kan man ju tänka så här, hur mycket blir då bilen nu med de här nya uppgraderingarna, hur mycket ställs den in för Hamilton, eller hur mycket kommer den passa Russell, kan man ju väga och känna lite för hur det kommer bli så där. Men jag tror ju det här kommer gynna Russell med Mercedes superuppgraderingar.
Och konsekvensen av det är ju att det kommer ju inte bli en tvåkamp om en VM-titel, utan det kommer ju vara ytterligare två bilar, silverfärgade bilar, som kan vara med och slåss och ta poäng av de andra. Och det kan ju bli riktigt, riktigt intressant, för då är det ju inte så att man kan räkna med att ja, men jag blir etta så blir du tvåa, du blir tvåa och jag blir etta. Utan plötsligt så är det inte de här snabbaste varven som kan bli de viktiga, utan det kan ju vara andra förare som kliver in. Säg att vi har en dubbelseger för Mercedes och sen har vi en Leclerc och sen har vi en Sainz bakom där. Då hjälper det inte med en stallorder för Verstappen, för han är inte bättre än femma i alla fall. Och det är då som det börjar bli riktigt, riktigt, riktigt intressant den här säsongen, tycker jag.
Och så verkar det som, obekräftad statistik här som jag har läst mig till, att Mercedes är det enda team som har haft båda bilarna i mål alla race. Och om det är någonting som motororaklet Anna Andersson gillar, då är det ju tillförlitlighet och reliability. Och på den här bespottade bilen så är ju det makalöst att det är det enda teamet som har gått i mål med båda bilarna varje race. Och då med uppgraderingar, och de kommer köra snabbare och tumleriet kanske bättrar sig och de får fart på raksträckorna. Och om de då kan ha en eller två förare som är med i toppstriden, det är ju inte bara att de kan plocka placeringar. Det lyfter ju också upp en kaosparameter till totala mästerskapet, i och med att vi kanske kan få de här galna kamperna mellan Max och Lewis igen. Och då vet man att det är ingen som väljer att backa ur i det här läget. Och det kan ju också ställa till med kaos om man tänker på vad som hände på Silverstone och vad som hände på Imola förra året och sådana grejer. Så det är ju inte bara att Mercedes kommer vara med i kampen. Det kan också ställa till det på andra sätt, att kampen tätnar. Och då kanske vi ser en, ja, låt säga att vi ser Russell och Leclerc i en kamp liksom, om Mercedesen fortsätter utvecklas på samma sätt. Då kanske det är en kamp med Russell och Leclerc och så smäller de ihop. Och då är båda de ute. Ja, det kommer påverka massivt om de får upp uppgraderingarna på rätt sätt nu här.
Helt klart, jag håller helt med dig på den.
Vi är alltså total överens här inför fortsättningen att det kommer bli kanonkul att följa Mercedes utveckling för både deras skull men även totala kampen om i toppstriden.
Mm. Sen aviserade faktiskt Mercedes att de har lite nya saker i pipeline redan till helgens deltävling i Monaco där man behöver en bil som presterar i betydligt lägre fart än vad man har på normal bana eftersom Monaco handlar ju egentligen inte om att Monaco handlar ju om att köra så snabbt, långsamt som det bara går. För det går inte att köra snabbt, snabbt.
Nej, jag vill ändå säga hold your horse power. Vi ska prata mer om Monaco eftersom att det är kommande race. Vi ska ta oss dit via det ena och det andra. Men först har vi pratat om Leclerc, vad som hände. Och jag vill också bara, några andra punkter från den här helgen är ju, så är det att Lando Norris visade sig ha halsfluss. Och om jag supervälmående kände att åh, vad härligt det är att sitta i den här värmen. Och jag kämpar liksom. Jag har inga problem med välmåendet överhuvudtaget. Sitter i den där värmen och så ser jag då Lando Norris stå på den där lastbilsflaket och åka Drivers Parade. Och bara ha huvudet i händerna för att han mår så mycket skit med halsfluss. Och så ska han köra det där racet i den där värmen, i den där bilen, i den där farten. Det påverkade honom nog rätt rejält att vara så pass sjuk.
Ja, bara det att han tog sig runt där var ju faktiskt vansinnigt imponerande. Han tog sig runt, han tog sig även på poängplats, vilket inte hans kollega lyckades med. Så att då...
Frisk.
Ja.
Ja, det vill jag i alla fall. Man kan ju sätta sig in i hur det är när man har halsfluss eller liknande och man bara är hemma. Och så man orkar liksom knappt sätta på en film på tvn för att man är så slut. Och så tänker man att då Norris satte sig i den där värmen och körde ett race. Det tycker jag är värt en mini-applåd här. Bra Lando Norris. Sen vill jag också nudda vid Haas kvalkalas. För att det var, där tappade vi hakan några gånger när man tittade upp på den stora resultatpinnen på Barcelona. När man såg att Magnussen i Q2 där var femma. Och Schumacher var också uppe där i krokarna. Och de kvalade alltså in då Haas som, vad är det, 8 på Magnussen och 10 på Schumacher. Det tyckte jag var succé för dem.
Ja, men det får man väl verkligen säga. Men problemet är ju att det delas inte ut några poäng på någon lördag här inte. När det är kval bara, då krävs ett sprintrace för det. Så att söndagen var inte lika kalasartad, utan den var ju snarare urusel för Haas.
Mm. Det som händer är att i kurva 5, den långa kurvan, så smäller Magnussen och Hamilton ihop. Och jag har kollat på den där situationen flera gånger. Magnussen har hur mycket plats som helst till sitt vänster. Och att han blir lite ivrig, eller girig ska man väl säga, att han vill ha den där platsen i början. Det kostade ju honom alltihopa där. För han har ju kört bra och race pace hade han ju och bilen ser bra ut. Men att han gamblar där i så pass tidigt i loppet och åker ut i gruset. Det tyckte jag var lite klantigt av honom. Så ja, Haas är ändå, man blir ändå positivt överraskad under kvalen, men sen återigen gång på gång verkar de inte lyckas i racen.
Mm, det får vi väl se när det vänder då. De har ju sin uppdatering planerad till i slutet av juli.
Mm. Ja, då blir det spännande att se. Är du redo att sätta plus på Barcelonas GP? Ja, då får vi höra det, Anna. Vill du börja från botten eller toppen?
Ja, vi kan väl börja från botten, va?
Mm, då börjar vi med ett plus.
Ja, underkänt. Charles Leclerc, det är inte godkänt att ha en motor som lämnar en i sticket när man är på väg att vinna ett race och man dessutom slåss om en VM-ledning och en VM-titel i förlängningen. Så det var bittert.
Då menar du alltså ett plus för inte utförande utan utfall?
Jag skulle lämna ett plus för utfall, och i det här fallet så är det ju då Ferrari som orsakar detta åt sin förare. Han kunde ju naturligtvis inte göra så mycket, men han åker ju ändå på det där plusset för det är han som nollar i tabellen.
Mm. Då tar vi oss vidare till två plus.
Valtteri Bottas. Snyggt jobb. Wow. Va? Sjätte plats i slutändan för Bottas. Där kanske man skulle ha ändrat, tänkt till lite grann på taktiken och haft lite bättre däck i slutet, kanske gjort ett påstopp till. Jag vet inte om det var det hade kunnat ta honom ännu högre upp, men ett otroligt snyggt utförande av Valtteri Bottas.
Jag håller verkligen med. Han ska in i mitt managerteam inför nästa omgång. Det har jag funderat på i 4 race i rad, men nu är det dags. No return alltså. 3 plus då.
Fernando Alonso.
Alonso, Alonso, Alonso. Under hela helgen.
Men vad ska jag säga? Alltså, han tar en ny motorstart där sist. Han går i mål som nia. Det måste ju ha känts som en seger för honom faktiskt. Kul att se honom på det sättet på hemmaplan.
Ja, och jag kan säga att han var ju 100% mer älskad än Sainz när han svepte förbi oss där gång på gång. Och det var ju många gånger som de kom när de låg bredvid varandra, Sainz och Alonso. Och all kärlek var till Alonso och nada till Carlos. 4 plus, Anna.
Mercedes.
Med all rätt tycker jag.
Va? Ja, men jag tycker det. Russell på pallen och Hamilton med en superkörning upp till plats 5. Och nu pratar han om att vinna en race i år. Alltså, det här känns ju lite vibbar från 2008.
Ja, och jag känner ju nu att nu börjar man ju svänga över till att man vill ju, jag håller nästan lite på Hamilton för att här kommer han ur underläge. Och det är ju något nytt.
Ja, precis. Nu sa jag fel. Det är inte 2008, 2009 när han kom tillbaka efter att ha vunnit den där titeln och hade en obrukbar bil med McLaren första halvan. Och sen vann han faktiskt race under hösten där. Så vem vet, han är ju faktiskt grym när han slår i underläge.
Det ska bli mycket kul att följa. Och som sagt, 4 plusen var ju till Mercedes och inte till Hamilton. Och Russell ska baske mig ha sin del av 4 plus kakan också, tycker jag.
De kan väl ta 2 var?
Ja, det får man. De får äta kakan och behålla den båda 2. 5 plus, Anna Andersson. Ja,
de går ju till Verstappen som tar VM-ledningen här efter insatsen i Spanien. Trots problem med DRS:en så gjorde han det.
Jag tyckte det var intressant att både Sainz och Verstappen sladdade ju ut i samma kurva, i kurva 5, där den skarpa, långa kurvan där man kunde ha ganska hög fart ändå. Och de gjorde det på samma sätt. Jag vet att vi tar det här under dina 5+. 5+ ska ju till Verstappen för att ja, han är ju uppenbarligen poängmässigt bäst av alla. Men det var intressant att se att Sainz så pass tidigt sladdade ut på eget bevåg. Ingen i närheten, ingen som hotade honom. Han sladdade ut där i gruset. Och sen ett par varv senare så kom Verstappen. Och då tänkte jag bara, när gjorde Verstappen senast ett misstag egentligen? För det var ju ett misstag som han gjorde själv. Det var ju inte att någon petade på honom eller någonting. Han sladdade ut där, tog sig tillbaka och körde upp. Men alltså, jag kan inte komma på om jag har sett honom göra ett misstag som inte baserat på att någon annan är i krokarna.
Nej, men det man ska veta är att i den där kurvan så kan du få en otrolig medvind. Alltså vindarna kan slå rätt mycket in i Barcelona. Det har vi varit med om att testa till exempel när Alonso för flera år sedan kraschade och skadade ryggen rätt illa. Det var inte hans fel heller, utan vinden kommer och tar tag i bilen. Och det var väl lite så både för Sainz och Verstappen. Visst, det är ett misstag, men det är inte så att det är vindstilla och allt är frid och fröjd när de gör det där, utan de får faktiskt en skjuts från någon som vi inte ser.
Du, den där vinden hade jag gärna velat ta del av på läktarplats, kan jag säga, för den var ingenting som man såg röken av. Nej, på kullarna och ståplatserna.
Nej, men den snurrar inne på den här banan.
Ja, det var alla plus. Har vi något motorstopp då, Montro?
Ja, men veckans motorstopp, det går faktiskt till Haas. För att kvalar man bra så måste man få ut någonting av det också på söndagen. Och de är inte alls i närheten av att få ut det som de skulle kunna få ut av den där bilen.
Nej, som man ser när de får köra under kvalet, att båda besitter ju fart och tempo och kvalitet. Men återigen så skiter det sig för Günther Steiners gubbar.
Nej, uselt.
Har vi något mer som vi vill säga om Barcelonas GP innan vi går vidare, som vi inte har snuddat vid än?
Nej, jag tror inte det, va?
Ja, jag kan väl säga så här. Jag tycker att det var säsongens bästa kamp när Verstappen första gången tog sig förbi Russell. Och Russell stretade emot därefter efter kurva 1. Det var på typ varv 24 efter raksträckan. När Verstappen hade fått tillbaka sin DRS. Alltså när han lyckades använda den. Det tyckte jag var the battle of the season så här långt. Trots att Leclerc och Verstappen har fightats och bromsat vid DRS markörer och så vidare. Men jag tyckte det var extremt kul att se den kampen mellan Russell och Verstappen. Det var brutalt bra körning av båda. Ja, och med det så tar vi oss vidare och blickar framåt mot Monacos GP som redan är nästa helg. Kul!
Ja, nu ska vi ju in till någonting helt annat än Barcelona. Nu handlar det ju om flärd, lyx. Det som den trefaldig världsmästaren Nelson Piquet kallade för att köra helikopter i ett vardagsrum. Och det här är ju liksom, visst, det är inte längre enda stadsloppet på kalender längre, men det är ju klassiskt och det är ju otroligt svårt. För det som händer i Monaco, det händer ju ingen annanstans. Jag vet, jag pratade med den tidigare svenske F1-föraren Stefan Lillöfs Johansson för några år sedan, och han berättade liksom att det finns ju inget annat ställe än just i Monaco där du kan behöva bryta för att det är ett glasspapper som sugs in i bilen. Det är liksom, det ligger en jäkla sån här läskburk någonstans som får en reva någonting. Alltså det som aldrig händer, som inte förstör, det gör någonting där. För att varje misstag är så otroligt ödesdigert och det slutar i muren. Så tight är det på denna korta bana som bara är 3,3 kilometer lång. Så att det är otroligt mycket små grejer. Alltså du har ett varv 19 kurvor. Ja, men det betyder ju att du måste köra över 1000 kurvor för att ta dig igenom tävlingen. Du ska ju växla så här 40 gånger per varv. Ja. Ja, men det betyder att då ska du ju växla 3000 gånger innan du har tagit runt de där varven. Det är 78 varv som de ska köra på den här bana som har funnits med sedan 1950. Och som egentligen är fest och ett stort kval och sen ett tåg. Om nu ingenting händer. För köra om är extremt svårt med de här bilarna som påminner mig om lastbilar eller racerbilar faktiskt.
Ja, och det som kommer då vara den stora snackisen, tror jag, inför det här Monaco, i och med att det är Charles Leclerc som har ledit mästerskapet hittills och att det är hans hemmabana, så kommer det ju vara det Charles Leclerc curse som det kommer pratas om inför Monaco, eller hur? För att det är de här gatorna som vi har sagt så många gånger, som man har cyklat omkring på, som man kan av och innan, han kan blunda och köra den där banan, men ändå verkar det sig så att det alltid skiter sig för Leclerc i Monaco. Och då är det senaste ju det vi pratade om förra veckan, när han kraschade Niki Laudas gamla legendariska bil i historikracet. Det är ju det senaste. Och dessförinnan så var det ju förra året när han kvalade in på pole och så skete sig på formationsvarvet, va?
Men det var ju för att han hade ju kraschat bilen i kvalet, vilket gjorde att det var större skador på den än vad man hade sett. Så att han kom ju egentligen aldrig till start i det racet. Så att, nej, men Leclerc har ju inte haft någon vidare resultat i det där racet överhuvudtaget alltså.
Nej, det är alltså 2018, did not finish, 2019, did not finish, 2021, did not finish på Leclerc. Och nu kommer han ju in som, ja men återigen då, Ferrarin som visat sig bra i lägre hastigheter, får man väl ändå säga. Att yeah. När de går, när det är lite kurvigare banor, när det inte är så långa och snabba raksträckor, Ferrari har ju haft långsammast pace rakt fram, så känns det ju ändå som Ferrarin i den form som den är. Så talar ju mycket egentligen för Leclerc. Men the curse, maybe it's alive alltså.
Och sen
har vi ju en Sainz där bakom som verkar vara labil, så det bara sjunger om det i den skallen. Så ja, jag tycker det ska bli spännande med Monaco ur Leclercs synpunkt.
Det är också spännande att se vad Mercedes kan göra, med om man har några nya uppdateringar, om de kan. För det är just det, att göra ett bra riktigt, riktigt bra kvalvarv och får iväg bilen på rätt sätt i starten. Sen kan det vara otroligt svårt att köra om. Det är ju jätte trångt på de där gatorna. Alla som någon gång har varit i Monaco vet ju att man tittar runt och säger, men hur i helsefy kan de köra racing här? Det går ju inte.
Jag vill tillägga en del till Leclerc-cursen. Det är också att 2017 så körde han Formel 2. Mm. Och då var det ju kanonfart på honom. Han hade fastest lap och hela den faderullan. Men sen så var det nog suspension problem för honom som tvingade honom att retire och dra sig tillbaka från det där racet. Så där gick han inte i mål heller. Var bäst, men just att det är cursen på för Leclerc, alltså. Den hänger med ända från F2 och framåt.
Mm. Gissa om han är sugen på att ta en seger på sådana.
Och då tänker man ju, ja, det lär han ju vara. Men kan det gå överstyr där hur taggad han är? Med tanke på att han har ju aldrig haft så här bra förutsättningar coming into Monaco ändå. Och det kommer vara ett jäkla jippo för honom runt omkring alltihopa. Det kommer vara extra mycket media, det kommer vara mycket frågor om den här cursen, såklart. Som kan ändå påverka och sätta igång något där i skallen. Senast han var på den här på de där gatorna så snurrade han upp Nicky Lauda-bilen och pajade den. Så ja, det är intressant alltså att se hur det blir. Men kollar vi på tidigare vinnare i Monaco. Förra året var det ju Verstappen. Innan så var det Hamilton. Och 2018 dessförinnan så var det Ricciardo i en Red Bull. 2017 Vettel. 2016 Hamilton. Flest segrar av alla. Senna på 6 stycken, Schumacher på 5. Graham Hill 5, Prost 4.
Mm. Sen som när jag tänker när vi snackar om Monaco, det finns faktiskt en förare till som är uppvuxen i Monaco även om han inte körde med monegaskisk licens eller vad det heter. Han körde i alla fall för Tyskland, det var Nico Rosberg. Han vann ju faktiskt det där racet 3 gånger i rad. Och han hade ju också full koll på den där banan eftersom han gick i skolan egentligen, så han kunde sitta och titta ner på depårakan när han var barn. Han är också uppvuxen där.
Mm. Och mer inför Monaco då, det jag tänker direkt på är ju att det ska bli spännande att se Mercedes, hur de fortsätter med sina uppgraderingar och hur det kommer smälla in. Det kan ju också vara så att då bilen funkar bättre, Hamilton får mer självförtroende, vågar släppa loss mer än vad gjort hittills den här säsongen när han känner att det börjar lossna. Russell med i kampen där. Jag tror ju så här, va, med tanke på hur Monaco-racen brukar se ut, det är inte särskilt mycket omkörningar och sådär, så tror jag ju att kvalet här kommer ju bli superkul att kolla på. Mm. För det känns som att det avgör ofta racet, va?
Kvalet avgör väl nästan alltid Monaco GP. Det är ju inget snack om saken. Så att lördagen ska vi icke missa.
Lördagen ska vi sitta klistrade framför Annas live-rapportering på sportbladet.se också, tror jag väl.
Absolut!
Ja, något mer inför Monaco? Är vi nöjda där? Jag kan säga att jag har ju nämnt innan att jag brukar sätta mig och köra igenom banorna på mitt lilla PlayStation hemma i sportspelet. Nu har jag aldrig varit mer taggad än att komma hem och köra Barcelona. Det ska bli extremt kul efter att ha varit där, för nu känner man ju igen platserna, va. Nu vill jag köra Barcelona och jag vill ladda upp inför Monaco i min egna lilla bil. Så det tycker jag ska bli kul. Vi kommer ju nästa veckas avsnitt snacka ner Monaco, såklart. Och det kommer ju vara massa med nyheter och snackisar och själva racet och kvalet och hela faderullan. Så vi rullar vidare till Svenskkollen.
Den får vi inte missa, för det är ju inte bara Monaco GP kommande helg. Det är ju faktiskt också Indy 500. Och vi har ju två svenskar med där borta. Och Scott Dixon tog pole position i Indy 500 för 5:e gången. Hans teamkollega Marcus Eriksson startar från ruta 5. Felix Rosenqvist, som vi hade med oss här på den förra veckan, han startar från ruta 8. Han såg ju riktigt, riktigt vass ut under hela veckan, men fick någon form av tekniskt problem och tappade farten till kvalet då. Men nu så är ju båda svenskarna laddade för att ta en seger i Indy 500 nästa söndag. Så det är Monaco GP på eftermiddagen och sen får vi kolla Indianapolis 500 på kvällen.
Eller som jag då kommer göra, sätta klockan måndag morgon och gå upp och se det i repris, om man nu vill göra så. Det kommer ju bli riktigt kul, och extra kul känner jag ju efter att ha snackat i en timme med Felix Rosenqvist om hur det är att köra en indiebil just på ett ovalrace. Om ni inte har lyssnat på det avsnittet så kan jag rekommendera det, även om du följer IndyCar eller inte. För att när Felix berättar om hur skev den där bilen är inställd och hur svårt det är att köra den, så är det kanonlyssning och ja, podcastguld att höra Felix Rosenqvist berätta om sin skeva bil när han kör ovalrace. Det är alltså i förra avsnittet av Plattan i mattan. Det tycker jag att ni ska lyssna på. Eller hur, Anna?
Avsnitt 10, en gång till.
Ja, man får lyssna det dubbelt. Och då vet vi i alla fall att vi kommer ju i avsnittet efter vi snackar ner månaden, kommer vi kanske också lägga lite fokus på Indy 500 och kackla lite om hur det gick för svenskarna där. Ska vi dra en lapp till backspegeln också, Anna? Är du redo?
Jag är så redo jag kan vara, det vill säga inte alls.
Ja, kanon. Och jag skulle säga att jag har inte tagit med mig min lapplåda här, så jag går till min digitala lapplåda som jag också har. Och då ska vi välja en lapp här. Jag ska slumpa på en randomizer här först.
Hur går det till när du tar Felix med?
Jag har en randomizer på Google bara. Googla upp en randomizer-knapp så tar jag en siffra mellan det här och det här. Så säger den åt mig.
Jag tänkte det var så bra när du hade Felix som valde våran vinnare förra veckan, som skickade en lyssnare och sambo till Monaco. Då var han ju grym som randomizer.
Ja, det var kanon. Ja, det ska vi säga. Lycka till Melker som vann biljetterna till Monacos GP. Jag hoppas att du kommer ha det otroligt bra där nere. Och härligt. Då ska vi se. Då drar vi en lapp här. Och randomizer-knappen här i Google Chrome säger åt mig att det blir i backspegeln för nästa avsnitt Lella Lombardi. Och det är ett namn jag hört dig nämna, Anna, i podden. Och jag känner också till det, att hon är den enda kvinnan som har F1-poäng.
En halv F1-poäng tog hon under 1970-talet. Ja. Det är spännande, för det är ju faktiskt att det har funnits ett antal kvinnor som har kört Formel 1. Väldigt få på senare tid. Men bak i historien så finns det några stycken, så att vi får kolla till dem.
Det tycker jag ska bli kul, för det här tror jag inte att det är jättemånga som känner till att det har just varit så. Och det, kvinnoklasserna, det finns ju kvinnor som kör i de andra underklasserna och på hög nivå nu också, 2022.
Absolut,
till skillnad på hur det var på då 70-talet, kan jag tänka mig.
Alltså, vi har ju Tatiana Calderon, har vi ju i IndyCar till exempel. Hon körde ju väck förra året, det var de tre stycken tjejer där. Så att det finns flera stycken, och vi har ju haft den här FIA Girls Rising Star on Track, som har tagit fram så att det faktiskt finns tjejer i Ferraris akademi numera. Så att de kommer, det finns ett par stycken spännande svenska tjejer att hålla koll på, Milla Sjöqvist och Alexia Danielsson.
Det här kanske är något som också kommer ingå i backspegeln nästa vecka. Vi får se vad Anna hittar på. Men det är i alla fall nästa avsnitt av Plattan i mattan, där vi kommer snacka ner Monacos GP. Vi kommer kackla om Indy 500 och hur det gick. Och ni kommer även få höra backspegeln då om Lella Lombardi, den enda kvinnan med F1-poäng. Känner du dig färdig, Anna?
Helt slut.
Bra. Det är härligt, för jag ska faktiskt ta mig ut här i Barcelona och ta mig ner till OS-byn från OS 92. Jag har tjatat mina vänner som är med mig här i Barca att det enda jag vill göra utöver Formel 1 är att knata omkring i OS-byn från legendariska OS 92. Kolla på hopptornet där den unga kinesiska, kan de heta? Fu Mingxue eller något liknande. har de mäktiga fina bilderna på hopptornet. Man har de bilderna, där minns jag. Jag var ju knappt vid liv 92 eftersom jag är född 89. Men jag vet ändå om de här bilderna på just hopptornet från OS 92. Man ser bara bergen, hela staden, Sagrada de Familia. Så står simhopparna där och vecklar ut sina vingar på 10 meters svikten. Så mina vänner ska få tvingas med ner dit. Och det ser jag fram emot. Dit ska jag röra mig snart här. Vi tackar ju alla lyssnare som är med oss. Och hoppas att ni är med oss nästa vecka igen för nästa avsnitt. Och så tackar vi dig, Anna, också.
Stort tack!
Tack, och vi hör.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Om en vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.